Ja.
Just det, jag har inte ljud på den. Nej. Bra, men hej!
Hej!
Vad roligt, Josefin, du är med igen.
Ja, vad kul att jag får vara med igen.
Ja, det är självklart, jag vill alltid ha dig med egentligen.
Ja, då kommer jag. Då kommer jag varje gång då.
Ja.
Får du se om du får äta upp det du säger nu eller?
Hur det blir. Vi har hållit på att strula lite med tekniken, men vi har löst det tror vi.
Ja, men vi tror att vi har lärt oss något nytt idag. Och det är ju alltid lite tillfredsställande när man känner att man har lärt sig nya grejer, eller hur?
Verkligen. Hela tiden vill man lära sig saker.
Ja.
Men du, vi har ju haft lite kontakt sen vi spelade in förra gången, poddavsnitt, så har vi hållit på att skriva lite till varann.
Ja, det har vi. När var det vi hörde sist? Det är ändå innan jul, så det har ju gått, men det kanske har gått en och en halv månad eller någonting.
Ja, det har hänt massor med saker i mitt behandlingsjox i alla fall.
Ja, det har det ju. För mig har det kanske inte hänt lika mycket. Jag är väl ungefär kvar där jag var sist. Och det är ju positivt. För jag när det händer något så är det ju sällan något som man vill att ska hända. Så att, jag har min nästa utvärderingsröntgen imorgon. Så att, får vi se sen då vad som händer.
Då får vi prata mer om det efter.
Ja.
Känns det jobbigt att gå dit?
Men alltså det kanske inte känns jättejobbigt att gå dit till röntgen, för det är ju någon, har väl blivit någon slags rutin. Det jobbiga är ju alltid efteråt när man ska vänta på svaret. Och man vet aldrig hur länge man får vänta och, och vad svaret blir då framförallt. Det är den här scansiety som folk pratar om. Ångesten inför röntgensvar, den är brutal.
Och den är ju efter allt, tycker jag. Jag tog blodprov idag. Jag tänker och EKG. Så fråga, hur ser du? Kan du se lite grann hur det ser ut där? Kan du titta? Ja, så sa var hon. Nej, det ser ut som ditt hjärta slår ganska jämnt. Jag bara, okej, är det bra då?
Det?
Ja, precis. Ja, så ska man vänta. Nej, usch. Ja, jag är med dig. Vi får skriva till varandra och prata mer.
Ja, det får vi göra.
För nu tänkte vi ett litet innehåll egentligen. Vi hade ju en liten, det här är ju en superviktig sak. Det här är ju hela alltihopa egentligen, det är ju kroppen.
Ja.
Eller hur? Du satt och funderade och hade massa slarvigt ska jag inte säga heller, men liksom ibland så använder vi ordet ångest kanske till saker som kanske inte är riktig ångest om man ska titta på det rent sant. Så. Men i alla fall så pratade vi om, eller textade om dina nålstick. Och sen så tror jag du fortsatte tänka jättemycket på det där med kroppen.
Ja, och jag tänkte också lite på det i samband med att du också hade fått det här samtalet från ortopeden. Det är lite samma grej där. Men det jag tänker på är ju just det här med rätten till sin egen kropp och hur man liksom förväntas nästan lämna bort det när man är sjuk och under behandling och bara liksom lyssna på de medicinska råden eller vad man ska säga och man tar liksom inte riktigt hänsyn till att det här faktiskt är våra kroppar som vi lever i. Som vi helt plötsligt har helt förlorat kontrollen över nästan. Delvis till sjukdomen men också till de som vårdar oss. Och det med nålsticken som jag skrev till dig var jag skickade ett meddelande till dig när jag var på behandlingsavdelningen. Jag tror att kanske när jag skickade så hade de fortfarande inte lyckats få in någon infart. De hade stuckit mig 4 gånger och det går inte. Och jag väntar på att ytterligare en person ska komma och sticka i min arm för att få in en infart för att jag ska kunna få min behandling. Och då kommer en sköterska, som i all välmening, jag förstår det, börjar prata om jag kanske ska ha en central infart. Och jag utreds för det, hur vi ska få in en central infart på bästa sätt. Men det har liksom stannat av lite. Och jag har tagit den här diskussionen med så många, och det, för mig är det en jättejobbig diskussion. För att jag vill egentligen verkligen inte ha en central infart.
Nej.
Det har blivit någon låsning i mig. Jag tycker det är jättejobbigt att jag ska göra ytterligare en operation, och liksom också i bröstområdet där jag är så ärrad redan. Det tar bara stopp. Jag vill verkligen inte. Och jag känner kanske inte riktigt att jag får gehör för mina känslor där.
Nej.
Att jag inte vill göra mera ingrepp.
Ja, men precis. Och, det, ja, och då är det ju hela... som, och man kan ju förstå dem. De har sina idéer för att få... för att kunna genomföra saker enligt sina protokoll, eller hur jag ska säga.
Ja.
Ja. Mm. Det där blir ju en laddning, och jag kände verkligen i den texten som du skrev. Jag kunde liksom, det när jag läste så kände jag hur ont det gjorde i hjärtat och i liksom själen. Och det där, bara de här stickningarna. Jag tänker på hur många blodprovstagningar en vanlig bröstcancerbehandlings med cellgifter och liksom en operation och så, vad man går igenom, hur många såna gånger man blir stucken.
Ja, men, det är ju oändligt många gånger.
Ja, och sen ska man sitta hemma och sticka sig själv med den där vita blodkropparsprutan, va, och ja, det är så mycket. Och det är någonting med att sticka hål i sig själv. Och då kan jag kunde känna, jag kunde liksom se hur det kändes. Jag kunde på något sätt förnimma att så här, då ska man liksom sluta med det och så sätta in den. Det blir så...
Ja, och även om man sätter in den här centrala infarten så kommer du fortfarande att bli stucken i armarna för prover och så vidare. För att man använder ju oftast inte dem vid provtagning, om du ska gå och ta ett blodprov. Det är ingenting som man gör på en liksom blodprovtagningscentral, utan då ska du ändå sticka sig i armen.
Ja, precis.
Och sen så ska du också ha den här andra grejen, ja, beroende på vad du nu får för infart, men till exempel en port då, som sitter på bröstet, ovanför brösten liksom.
Eller en pickline hade jag. Och då sitter
det hade jag också.
Ja, i armen. Och så ska man göra, den där ska iväg och göras rent. Och, nej, precis. Det är inte, det är ju, man känner sig ju väldigt, väldigt sjuk. Eller på något, det händer, kroppen blir ju, det syns ju så tydligt när man har en sån där.
Ja, och det är ju jätteopraktiskt. Liksom, när du ska duscha ska du hålla på liksom linda in den. Och du kan inte bada. Så det är ju kanske ingenting som man kan ha när man ska ha en längre tid, utan det där är ju under grundbehandlingen, så kan man ju ha den, men det är ju ganska jobbigt, opraktiskt, och inte jätteskönt heller liksom.
Nej, det var fruktansvärt tycker jag.
Ja, jag håller med. Det är ju absolut inget alternativ för oss som ska ha behandling länge.
Nej.
Då är det ju liksom den här porten som gäller.
Men hur tänkte vi, pratade lite om början av alltihopa när man får sin diagnos.
Ja, men precis. När man får sin första diagnos är liksom helt ny för det här, och i de allra flesta fall så kanske man inte har så mycket kunskap. Då slängs man ju på liksom jättemycket information på kort tid, eller kanske begränsad information egentligen om man tänker efter. Men däremot så slängs man ju på så här en plan för vad man ska göra, för vilken behandling man ska få, för vilka ingrepp som ska göras. Och någonstans så tror jag att många bara kapitulerar där och då och bara ja, gör vad som helst bara för att jag ska bli frisk. Och det innebär ju kanske att operera bort ett bröst och sätta in någon infart. Det innebär att få en massa mediciner, tatuera in prickar för strålning, strålas. Och allting bara görs per rutin. Det är ingen som frågar oss så här, hur känns det här?
Nej.
Vad tycker du om det här?
Och nu tycker jag också,
glöms vi bort där.
För nu tog ju du också de här stora sakerna. Eller liksom de som är... men jag tänker på alla röntgen och drick den här vätskan, fasta här... nu sprutar vi in lite kontrastvätska, det kommer kännas så här. Alltså det är väldigt, väldigt många saker emellan de där.
Ja, verkligen.
och så ät de här medicinerna, ta den här för den här och gör det här för det här.
Ja, precis. Och så tar du den här medicinen för den här biverkningen. Och så.
Ja, precis.
Ja, och någonstans så kanske man inte ifrågasätter så mycket.
Nej.
Men du hade en liten annan erfarenhet där.
Ja, men för jag träffade, när jag fick min bröstcancerdiagnos, då träffade jag, då var det en kirurg och en sköterska som liksom informerade mig om provsvaren och så.
Mm.
Och sen fick jag gå på lite olika röntgen tillfällen och det var så. Och sen när jag efter någon vecka fick träffa onkolog, då blev jag lite som en trotsig tonåring. Alltså, och liksom, varför måste jag göra det och vad finns det för forskning på det där och hur måste man verkligen göra cellgifter? Kan det räcka med operation? Kan jag bara ta cellgifter och inte operation? Alltså jag hade liksom massa idéer på. Jag var lite ifrågasättande. Och det slutade faktiskt med att den onkologen sa, vilket jag tycker var i efterhand roligt, för att, eller roligt, jag tycker det var vettigt av henne. Hon sa, det känns som om du behöver fundera lite mer på egen hand. Så jag avslutar samtalet nu och så får jag kalla dig igen på ett nytt möte när du har fått tänka lite själv.
Ja, det tycker jag låter bra.
Mm.
Det är ju det där som missas någonstans.
Mm.
Att man inte ges det utrymmet riktigt. För det är ofta ganska så här, det är akut, det ska gå fort. Vilket såklart är bra, för det vill man ju. Mm. Man vill ju få behandling så fort som möjligt, de flesta. Mm. Men man hinner ju inte reflektera. Så där gjorde ju du, där tror jag att du kanske är ganska unik. Jag tror att många inte gör det, utan man köper bara allt som sägs. Och det är klart att de utgår ju från praxis och erfarenhet, vad som ska vara bäst. Men det kanske inte är bäst för alla.
Nej. Och det blir ju lite att man är en liksom, vad ska jag säga, en kropp som ska igenom de här momenten.
Ja.
Alltså man är inte en människa. Man har, alltså det blir väldigt så här standard. Ja, din tumör är si och så stor. Och den har det här värdet på det här. Och då gör vi på det här sättet. Pang. Ja. Så liksom ramlar man in i den här industribanan.
Ja, verkligen.
Ja.
Lite löpande bandprincipen.
Löpande nästan. Band, ja. Men, och jag vet inte hur du känner. Men har du också tänkt... Jag tycker jag fick jobba med mitt psyke för att kunna ta på min egen kropp.
Ja.
Känner du igen?
Ja, jag förstår vad du menar. Jag tror nog aldrig att jag tyckte att det var så jobbigt. Men jag har ju alltid känt mig väldigt ledsen över liksom det som sjukdomen har tagit ifrån mig. Och det har inte varit jättekul att kolla sig själv i spegeln.
Nej.
Men jag hade nog inga problem att ta på kroppen.
Nej.
Som jag minns det i alla fall. Och har inte idag heller.
Nej.
Men det är ju verkligen en sån här process. För man ser ju inte ut och känns som man gjorde innan. Så är det.
Man förlorar ju. Och det är väl det också. För man förlorar inte bara... Liksom det du sa, så här, förlora rätten till sin egen kropp till vården, utan det är också till sjukdomen.
Exakt.
Och det är otroligt sorgligt, så det blir som en dubbelbestraffning att inte heller få ha sin kropp i relation till vårdplan på något sätt. Men det är ju kroppen som är sjuk och det är ju kroppen som ska behandlas på något sätt. Men samtidigt så liksom, hur kan man liksom hålla om den samtidigt eller få med sig den i de här processerna utan att... Oh gud, jag känner mig flummig nu. Nu får du hjälpa mig.
Jag förstår vad du fiskar efter. Ja, men precis. Ja, men delvis liksom känna att man fortfarande har rätten till sin egen kropp. I och med det här med att bestämma vad som ska göras. Det tycker jag är komplicerat. Men det du tänker på nu är det kanske lite så här att så fortfarande... Delvis så tappar man ju förtroendet för sin kropp också. Man litar inte på den längre när den ställer till med något sånt här. Och så ska man få tillbaka det. Och sen så får man ju också tillbaka en helt ny kropp. Alltså delvis med operationer och behandlingar. Mm. Som
och prickar.
Förändrar
och...
så mycket. Men prickar och hormoner som ska tryckas bort.
Mm. Och är...
Är, jag har ett ödem i min arm efter att man tagit bort lymfkörtlar.
Just det.
Det är ju fortfarande det som jag tycker har varit värst kroppsligt faktiskt. Att jag har en arm som svullnar på sig och som måste ha kompressionsstrumpor dygnet runt i princip.
Mm.
Och då tänker man så här, ja, och då vården av rutin, om det finns spridning till körtlarna i axillen, så tar man bort de körtlarna och så strålar man. Jag tog bort de körtlarna, strålades, fick ett ödem, fick ändå tillbaka min cancer. Så i min värld har jag ju tagit bort dem där helt i onödan. Det var ju inte den vägen min cancer spred sig. Det var ju förmodligen via blodomloppet.
Och då tänker jag så här, nu kommer jag bara, för jag vet inte. Men jag hade ju spridning till en lymfkörtel.
Till portvakten kanske då?
Ja, kanske. Ja. Ja, jag kan, du är mycket bättre på såna här begrepp än vad jag är. Eller vet mycket mer än jag. Men då tog de bort en sån klase liksom, med 9 körtlar. Samtidigt som de tog bort mitt bröst. Och den hade också svarat jättebra på cellgifter. Så den var liksom väldigt liten i det läget. För jag fick cellgifter innan först. Operation. Mm. Ja. Och sen strålning. Men jag har ju också fått spridning.
Ja, precis. Men ja, exakt. Och det där frågasätter jag jättemycket. Och det är en annan diskussion.
Ja.
Men jag undrar om man kanske borde tänka om med det här med att göra axillutrymningar. Att det kanske gör större skada än vad det gör nytta.
Mm.
Och att det fanns ju till och med en studie när jag gick igenom min behandling. Där man testade med patienter. Man tog bort på en grupp. Men man lämnade kvar dem hos en annan. För att se... Är det någon skillnad i liksom, återfall? Jag vet inte, det finns som sagt säkert inget resultat på det ännu, för studierna tar lång tid.
Mm.
Men i mitt fall så tror jag att det hade varit bättre om man inte tog bort dem. Då hade jag i alla fall sluppit ett ödem.
Mm.
Spridningen hade kommit ändå. Men jag kan ju inte säga att det är så liksom, statistiskt sett. Det kanske bara är i mitt fall. Men i ditt fall också då. Du tog också bort ett gäng och fick ändå tillbaka. Liksom.
Mm.
Så vad vet vi?
Nej.
Sen finns det ju de som inte får tillbaka det också, men de kanske inte hade fått tillbaka det även om de hade fått behålla sina körtlar. Det forskar sig på, så vi får väl se. De kommer säkert fram till något så småningom vad som är bäst, men jag tycker att de är lite väl frikostiga med att plocka bort lymfnoder.
Mm.
Och där igen får man liksom inte riktigt så mycket information och tid att fundera på: vill jag göra det här eller inte? Jag vet att jag tänkte jättemycket på det här. Och jag tänkte säga, jag kommer att få ett ödem. Men jag vill ju inte heller få tillbaka min cancer. Jag fick både och då.
Mm.
Men också, där kanske man också skulle få lite mer valmöjligheter. Och inte köra på rutin.
Mm.
För det här är ju gammal kunskap. Det här har man ju gjort länge. Vi kanske måste tänka nytt.
Mm. Men är vi lite omoderna? Och vet du vad jag tänkte? Mellan att du och jag bestämde att vi skulle höras nu och tills vi hördes, så fick jag bara en tanke så här. Har det här någonting med att det här är kvinnor som drabbas?
Ja.
Du vet den här diskussionen också med plattnormen. Alltså det här lite... För det har ju också, och där har jag en erfarenhet apropå kroppen också. För då vid första mötet, då sa ju den här kirurgen: vi kommer vara tvungna att ta bort hela ditt bröst. Du kommer bli helt platt. Så att du vet, säger hon då.
Ja.
Och sen är det samma kvinna 6 månader senare efter cytostatika behandlingen som sitter och visar mig protes, alltså hur det kommer se ut när de sätter in den här protesen samtidigt som de tar bort mitt bröst.
Och du skulle få en sån expanderprotes, eller?
Ja, och så hon visade bilder på riktiga kvinnor som hade det här. Och på, så att under det samtalet fick ju jag säga, vänta, stopp här lite nu. Jag hörde ju dig säga till mig att jag skulle bli platt. Så, mm. Eller på ena sidan då, för det här rörde bara ett bröst. Men,
ja.
Och, så jag har ju ställt in mig på det. Så jag vill inte ha någon protes. Nähe, nej, aha, okej. Okay. Ja, då blir det en helt annan sak. Det är spännande. Också med, ja, eller hur?
Ja, väldigt intressant. För jag fick ju aldrig det alternativet. Till mig sa de att det gick inte att göra någon direkt rekonstruktion. Jag var tvungen att bli platt liksom. Det har säkert att göra med deras vårdmissar som de gjorde beträffande mig innan. Att man hade opererat innan och så hittade man cancer och så var man tvungen att operera snabbt igen. Och så det är en annan historia. Men jag fick aldrig det alternativet. Och det, ja.
Nej.
Och så jag har ju gjort rekonstruktion i efterhand.
Ja. Och det, tillbaka till det som, för det vet ju inte de här som lyssnar på den här podden. Kanske inte vet att jag går. För jag struntar ju i ortopedens ord. Och inte du heller kanske. Eller nej, jo, du
har,
vet.
Jag har inte, har du pratat om det? För jag kanske har missat något då.
Ja, för jag lyssnade gjorde på ditt... Förlåt.
Du går, ja.
Mm.
Ja.
Ortopeden ringde, sa att jag inte fick stödja på benet.
Ja. Mm.
Det är det sista. Och sen dagen efter så fick jag tag i min kontaktsköterska, tror jag att hon är, men alltså hon är i alla fall den jag har haft mest kontakt med. Hon sa då att jag har ju sett dig Hanna och jag tror att du mår bra av att faktiskt få använda ditt ben.
Ja.
Så att jag har gjort en egen bedömning att jag har gått på benet, jag har stöttat på benet, jag har tränat benet under liksom hela tiden. Jag bara kände att jag var tvungen att fortsätta med det.
Mm. Jag förstår dig.
Ja. Men det är liksom den där andra vet. Men, och det är klart, och där kommer man ju tillbaka till. Men liksom, för jag var ju så ledsen så att jag visste ju knappt ut eller in över den här saken. Mm. För att för mig, det är klart, jag vet ju inte vad han vet. Om man säger, nej, i den situationen. Det är ju likadant i det där början när man får beskedet. Så här, man vet ju inte det de vet. Så att man är ju tvungen att luta sig tillbaka och lyssna och låta deras saker vara de gällande.
Mm. Men då tycker jag att det är deras skyldighet att förklara det de vet.
Mm.
Så att vi kan ta till oss det. Under förutsättning att vi vill ha den förklaringen då, såklart. Alltså, det finns ju många olika sätt att ta in information och vissa kanske inte vill veta alla detaljer medan andra vill veta allt.
Mm.
Du går på benet och jag tänker att du har mindre ont. Du kan gå på benet nu. Det var ju liksom, förut kunde du inte det.
Nej, visst vet du. Jag hade ju inte en chans att stå på, nej, benet eller ens lyfta upp det. Om jag satt med benen ner i 90 graders vinkel så kunde jag ju inte använda. Jag kunde inte lyfta benet. Jag kunde inte sätta på mig en strumpa eller någonting. Jag var tvungen att liksom böja mig ner och lyfta upp benet med händerna.
Ja.
Men nu har jag ju inte ont och jag kan använda benet. Och jag har gjort massor av övningar liksom. Och jag har försökt att spänna här och spänna där och liksom göra saker för att det ska gå. Så att ja, jag har ju med mig kryckorna nästan hela tiden och en inomhus, men för jag kan som inte stå på ett ben på det benet.
Nej,
det kan jag inte, men jag kan absolut använda det vid gång. Alltså
ja.
Ja. Så det blev så. Så får vi se och jag är jätterädd apropå det du sa i början om vad kallade du det, den där röntgen? Vad hette det sa du? Mm. Röntgen. Alltså när man väntar på svar.
Ja, scansiety.
Jaha.
Ja, om vi ska slänga oss med engelska, amerikanska begrepp.
Ja.
Men ja, det är väl typ röntgenångest.
Ja, men precis.
Ja,
för det kan,
jag tänker att det som borde ha hänt där när han ringer och ger dig den här beskeden är det att han borde ha lyssnat på dig när du berättar att det känns mycket bättre. Jag kan gå nu, det kunde jag inte förut. Det tycker jag att borde ha gjort att han bara, varför är det så? Är det något som har hänt? Mm. När tog senaste röntgen? Ska vi ta en ny röntgen kanske? För du har ju faktiskt blivit insatt på behandling.
Mm.
Det tänker jag. För ja. Alltså, jag tänker att det står för någonting att du kan gå nu. Så som du inte kunde förut. Jag tror att det är något bra på gång.
Ja. Ja, det får vi hoppas. Men jag tänker om vi ska tillbaka till han, så tänker jag att också i det samtalet också säga så här: okej, du kan gå. Jag skulle vilja att du inte stödjer, men det beror på att jag är rädd för det här och det här eller något. Ja. Alltså, och du måste, jag förstår. Tycker du att det är skönt? Alltså, ja, men exakt, att lyssna, att liksom försöka förstå, att vara nyfiken på mig och mina känslor kring min kropp i det där läget ändå. Men ja. Han hade bestämt sig faktiskt att jag inte, hans mål med samtalet var att få fram att jag inte skulle stödja på benet.
Mm.
Och jag, det enda jag ville att träna för att kunna stödja ännu mer.
Ja. Och då utgick ju han från gammal information som han hade. Och kunde inte riktigt tänka om där. Vad du hade för ny information att komma med. Så han hade liksom sin agenda klar och kunde inte riktigt svänga om.
Men du, nu har vi pratat i 28 minuter.
Ja.
Det, vi kan ju prata hur länge som helst. Men jag tänker om... vi ska inte heller göra för långa, tycker jag.
Det är det är ju ganska, en halvtimme är en ganska lagom längd, är inte det?
Ja, men skulle du vilja säga något mer om kroppen i förhållande till allt det här? Sjukdom, behandlingar. Vi har inte pratat så mycket om håret. Det hade jag skrivit upp som en punkt här.
Håret, ja.
Ja.
Ja, det finns mycket att säga om det.
Ja, hade du peruk?
Ja, jag hade peruk när jag tappade allt hår.
Uh-huh.
Och jag har ju flera peruker nu också. Uh-huh. För jag har ju tänkt att, alltså jag har ju tappat jättemycket hår nu också. Men jag har fortfarande så pass mycket hår kvar så att jag kan ha någon slags liten sådär frisyr. Men ja, det finns mycket att säga om det. Alltså jag tycker faktiskt att det är ganska kul med peruker. Fatta liksom möjligheterna.
Ja, jag förstår på ett sätt.
Ja. Men ja, det finns mycket att säga om det. Det är liksom pyssligt och jobbigt och dyrt. Och,
ja, jättedyrt väl?
Jättedyrt. Om du ska ha en schysst peruk så är det vansinnigt dyrt.
Ja.
Men jag hade peruk då. Jag tyckte inte att det var kul att vara skallig.
Nej.
Alltså,
nej, kul över få som tycker. Eller den skulle jag vilja träffa. Men jag hade där, jag hade inte peruk. Nej. Men, och jag tyckte det gick ganska bra. Men nu när jag ser bilder ibland på mig själv så tänker jag, folk borde ha sagt till mig att jag borde ha kanske haft. Alltså gud, och det här med hår, ögonbrynen, det är ju det som är nästan värre.
Ja, och fransarna, alltså det är värre.
Ja.
Ögonbryn och fransar är värre.
Ja. Men vi pratade ju om det med att man förväntas, eller att det finns mycket, att det finns det finns liksom olika saker i det här. Det du sa också, att en del säger ja, men det är ju bara hår.
Mm.
Och sen kan det vara jätteviktigt för en person.
Mm.
Och kanske för mig så här, så fick jag rekvisition på peruk, men jag var helt ointresserad av att gå och hämta en peruk.
Mm. Mm. För det är ju också lätt att känna sig så här utklädd och konstig i en peruk. Det är svårt att hitta ett hår som faktiskt överensstämmer med ens egna. Liksom. Jag menar, jag har så här tunt, jättemånga hårstrån, men tunt nordiskt hår. Och så får man liksom en syntetperuk som jag hade då, som är mycket tjockare. Så det ser ut som man har liksom man ser ut som en tops ungefär. Håret är liksom som en så här fluff. Liksom. Ja, nej men precis. Det är ju en sida liksom, att man kanske inte vill ha den där peruken. Mm. Eller att det bara är hår. Men kom igen, det är bara hår. Det växer tillbaka. Så, skönheten sitter inte i håret. Mm. Och så vidare och så vidare. Och det är lätt för någon som står bredvid och tittar på och säger det, tänker jag.
Mm.
Men man kan ju ha jättemycket identitet i håret.
Mm.
Och jag tror också att det är det här, för mig var det nog mycket det att jag orkar inte med att folk ser att jag är sjuk.
Nej.
Jag kan prata om det med de jag vill prata om det med. Men jag kanske inte vill prata med den här föräldern på förskolan om det.
Nej.
Eller
på träning eller på...
På träningen eller någon granne eller vad det nu kan vara som man inte liksom... Ja, men som man inte har lust att prata om det med just där och då. Och då är det liksom lite skönt att gömma sig bakom.
Mm. Precis. Och det är väl mycket, det är väl det där med kroppen, det som det är vår, det är det vi har. Det syns så tydligt, och det är det jag menar när jag haltar. Det är också ett sätt att ja, jag svarade jättekonstigt häromdagen. Jag var på ett ställe. Jaha, och du hoppar på kryckor. Alltså då, den personen trodde ju att jag typ hade stukat foten. Eller du vet, ramlat i slalombacken.
Ja.
Och jag, alltså vad svarar jag nu? För kände jag.
Nej, men
jag kan
exakt.
Inte bara kasta i ansiktet. Bara, ja, nej, jag har spridd bröstcancer, förstår du. Och det sitter jättemycket här i höften. Så jag har lite svårt att gå. Men det är egentligen det jag vill
det
säga.
Det är exakt det. Ja. Men man vill kanske liksom inte slänga den
i ansiktet men det blir den fredag eftermiddag.
Nej, för det blir ju jättejobbigt för dem. Och bara, vad ska de svara på det? Så här. Vad tråkigt. Ja, nej, jag fattar. Och det är ju lite samma sak med peruken. Att man kanske vill bara gömma sig.
Skydda
och
andra.
Inte, skydda sig andra, själv. Skydda sig själv. Ja. Men jag har nog tänkt så här att om jag behöver peruk igen. Och jag har ju som sagt peruk. Då ska jag bara göra något. Då gör jag något kul av det. Att jag kan ha olika frisyrer varje dag om jag vill.
Mm.
Eller inte alls.
Just det. Bra.
Försöka liksom lägga det på den nivån istället.
Ja. Ska vi runda av med det? Så hörs vi igen snart.
Ja, det gör vi.
Men du, också jag kom på, jag tycker också det är sällan jag säger att man kan hitta mig på den här Insta-profilen Cancertankar. Och du heter, säger du själv, jag kan också säga.
Men Josefin Pero heter jag, va?
Ja.
Ja, alltså mitt namn på Instagram och på Facebook finns jag också.
På Facebook också. Ja, jag är mest där på Insta, vill jag hålla mitt till.
Ja.
Men där får man jättegärna skriva till oss. Vi blir ju superglada.
Absolut. Det är bara roligt.
Ja, det är underbart. Och så får vi tänka ut något bra ämne. Så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Ja. Du, nu kommer jag tänka på dig imorgon och alla dagar framåt.
Tack. Mm. Jag ska tänka tillbaka på dig.
Ja. Jättestor kram.
Kram.
Hej då.
Hej då.
Nu stänger jag av.